Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jag klappar igång mina händer för jag vet att nu börjar nyhetsshowen och då vill jag vara med på noterna. Och idag, Linnea, ska det bli en riktigt solig dag.
Ska det?
Ja, det börjar ju redan smyga sig upp här ute. Hoppas du har med dig solbriller, för du vet väl vad solen brukar säga. Det är dags att blända dem. Men än så länge så är den inte riktigt uppstigen. Idag så ska jag i alla fall i solens sken prata om Trafikverkets presschef Bengt Olsson. Han har raderat sina sms från kaosdagen på E22an. Varför då? Det ska utredas hela de här dagarna och då vill man kolla på de smsen. Det är ingen grej, säger han. Jätteallvarligt, säger andra. Sen ska jag också prata lite om att Elon Musk stämmer OpenAI. Bara för att han är bitter, i alla fall enligt OpenAI.
Ja, jag ska prata om den nya domen i Snippafallet som kom igår. Hovrätten har tagit om det här målet och igår så dömdes då den åtalade mannen till 3 års fängelse för våldtäkt mot barn.
Just det, och sen får vi dubbla gäster. Uppdrag granskning har gjort en serie i 3 delar om LVU-kampanjen, den största påverkanskampanjen någonsin mot Sverige. Och där framgår att företrädare för svenska moskéer tog avstånd från den här kampanjen utåt. Men efter UGs granskning så visade det sig att några av dem säger något annat internt. Och vi ska få hit reporten bakom granskningen, Sara Aren. Dessutom kommer vår egen Ulf Rosvall hit och snackar om den högteknologiska megadyra superubåten som tillverkas på en topphemlig fabrik.
Det är så många ord här som är bra.
Ja, och Ulf har varit där på den topphemliga fabriken.
Ja,
på något jävla vänster.
Hur gick det till? Fick han ha ögonbindel?
Ja, jag vill precis. Allt det vill man veta, och man vill också veta varför ingen vill köpa den här fina, dyra ubåten av oss. Det är lite märkligt. Sen blir det bakvagn också. Har du något där?
Ja, det blir nästa del i fågelkursen.
Åh, underbart.
Håll dig, höll jag på att säga.
Jag har inget val.
Nej, det har du faktiskt inte. Sen ska jag också berätta om hålet i Brunnsparken som ska bli takterrass.
All right. Ja, jag har lite djurnyheter. Jag nöjer mig med att säga så mycket. Hur är läget annars då?
Det är bra. Igår satt det 3 personer i min nya soffa.
Wow.
Ja, en omöjlighet i min gamla soffa.
Var de inhyrda från ett gigföretag bara för att sitta ner den till bra nivå?
Alltså det kan man väl säga, det var ju mina bröder.
Ah, ja, okej.
Okay. Så att ja, det fanns liksom till och med luft emellan oss, jag var i chock.
Ja, det låter ju jättemysigt.
Ja, det är ju en väldigt stor händelse för mig detta.
Ja, jag förstår det.
Men det var jättetrevligt.
Kanske inte lika stor händelse och inte lika pirrig och glad stämning som Ulf Kristersson och Tobias Billström antagligen hade på sitt flygplan.
Alltså, oj.
De är väl på väg, eller vi vet inte riktigt om de har landat ännu, men de ska ju till Washington, för det är liksom NATO-nedräkningen har börjat. Jag tänker på att de satt där på planet och bara den stämningen liksom. De vet att det är på gång. We're heading for Venus. Och med det menar vi Washington.
Det är ju så. Vi vet ju inte exakt var de liksom är. Men de är ju, de skulle åka dit igår. Så mycket vet jag. Och jag vet också att Ungerns utrikesminister har varit ute och hintat på Facebook.
Mm.
Har du sett hans inlägg?
Nej, jag har inte gjort det. Jag bara ser framför mig, du vet, så här, som det var förr på Facebook.
Ja.
Kalle Berg is...
just det.
Is turning in NATO papers.
Han var inte så konkret.
Nej.
Men han skrev i alla fall då att ratifikationsdokumentet är snart på väg.
Ooh.
Det skrev han för 13 timmar sedan på Facebook.
Och Ulf Kristersson bara, boka biljetterna!
Ja, exakt. Men också, ropa inte hej!
Nej.
Känns det som att de inte gör.
Fast lite ropar de hej om de ändå åker. Absolut. Till Washington.
Absolut, men jag tycker att det här är ett läge där det, man är hellre där och blir besviken än hemma och bara fan, det skulle, jag trodde inte det skulle bli något.
Nej, och så sitter man där precis när de har en jättefin invigning. Själva liksom, den ceremonin är väl inte i Washington, utan
nej,
det är där de lämnar in papper till State Department.
Exakt, de ska ju deponera sina papper till USAs utrikes, bla bla bla.
Har du fått svar ännu från NATO? För du mejlade ju dem.
Jag gjorde det, men de svarade ju, vi hänvisar till turkiska och svenska myndigheter.
Just det,
och då gav ju jag upp.
Just det. Men tydligt att jag slutade lyssna förra gången.
Ja, verkligen. Där,
för du sa ju det då,
det
minns jag nu faktiskt.
Men det är helt okej. Men jag vill bara säga att Ungerns utrikesminister då också strax efter klockan 4 i morse la upp ett nytt inlägg om att han hade landat i Washington.
Ja.
Så att nu återstår väl bara när de öppnar på det där State Department så får vi se när han kan lämna in papprena. Men enligt i alla fall en NATO-källa till DN också, så är det ju så att de ska deponera anslutningsprotokollet imorgon, vilket betyder idag.
Okej, okay. Så idag så kan det vara... officiellt.
Idag kan det bli officiellt, och DN rapporterar också att en ceremoni i Bryssel, flaggan och allt det här vet, väntas hållas på måndag den 11 mars.
Typ att de hade testflaggat lite, att Sveriges flagga var väl, var inte att den var, jag för mig att den var uppe,
oj. Nu är det, det är verkligen ingen som kan hålla sig.
Siktad i Bryssel, svenska flaggan. Jag är lite osäker på det nu, men jag i alla fall, tänk Ulf Kristersson och Tobias Billström på det här planet.
Ja, jag vet.
Du vet, de har ju velat, alltså Moderaterna har velat vara med i NATO länge, längre än den här processen har varit.
Längre än de här 2 åren.
Exakt.
Som gick sen vi ansökte.
Ja, precis. Det ändå varit, även om det har varit en snabb NATO-process så liksom, har det ändå tagit lång tid ju. Och det har varit fram och tillbaka, och det har varit Turkiet som har bråkat. Vad är deras känsla nu? Det är liksom, de bara... Så känner de.
Jag fick verkligen en känsla av att de spelar Guitar Hero.
Exakt.
På planet.
Ja, jag tänker att de spelar luftgitarr bara. We did it, Toby! We're there! We're going to Washington!
Ja, igår så kom det då en ny dom i det här uppmärksammade snippafallet. Det är ju, du minns?
Ja, det gör jag, absolut. Mm. Men ja, jag ser ändå fram emot att få lite recap på det.
Ja, det ska du få. Det är ett år sedan ungefär som det här fallet avgjordes då i hovrätten här i Göteborg. En man i 50-årsåldern friades från våldtäkt mot barn på grund av flickans ordval då, snippa.
Mm.
4 av 5 domare var då osäkra på definitionen av ordet snippa och hänvisade till svensk ordbok, där det då förklarades som kvinnans yttre könsorgan. Och i och med det då, den definitionen, så menade domarna att flickans beskrivning ett finger i snippan inte kunde jämföras med våldtäkt.
Nej.
Och därför så friade de mannen.
Ja, just det.
Så var det. Mm. Och det väckte ju väldigt mycket kritik.
Ja, enorm.
Enorm.
Enorm kritik.
Ja, vi pratade ju om det flera gånger här, men det var debattartiklar, det var demonstrationer, och det var också över 90 000 personer som skrev under ett upprop då mot domen. Och i mars förra året då beslutade riksåklagaren Petra Lund att fallet skulle överklagas till Högsta domstolen.
Mm.
Och de kom med sitt beslut i november. Då sa de, hovrätten har begått rättegångsfel, målet ska tas om. Och det är den domen nu då som har kommit. De har tagit om det i hovrätten.
De har tagit om det i hovrätten.
Med nya domare.
Ja.
Och nu döms då alltså den här mannen till 3 års fängelse för våldtäkt mot barn. Och han ska också betala 140 000 kronor i skadestånd till den här flickan.
Mm. Ja, då blir man ju nyfiken på hur de har resonerat.
Ja, Och det är exakt det vi kommer till nu.
Jag misstänkte nästan det.
Eva Ahlqvist då, som är hovrättslagman, hon säger i ett pressmeddelande att vi anser att målsäganden lämnade tillförlitliga uppgifter. Hon sa att mannen hade haft ett finger inne i hennes snippa och visade också med handen vad hon menade.
Mm.
Så de går på den, ja, de går på den linjen. Helt enkelt,
ja.
Denna gången hovrätten. Och vår kollega Elin Janvik Kardell, hon har pratat med den här flickans styvpappa igår, efter att domen kom. Han säger då, äntligen upprättelse, äntligen gjorde de vad de skulle ha gjort från början, att det ska ta så här lång tid, det är skrämmande, säger han.
Mm.
Och han berättar också då att flickan inte har mått särskilt bra de senaste veckorna nu innan domen kom. Men att han då fick ett yes med en näve i luften när han berättade för henne då igår vad domen
på
blev.
På sms typ?
Nej, i verkligheten.
Jaha, verkligheten, okej.
Ett yes med en näve i luften. Och han säger också då att det har varit viktigt för flickan att känna att hon blir trodd på. Och det kan hon ju känna nu då i och med detta. Och så konstaterar han då att hovrätten skriver just det i domen, att de tror på hennes berättelse. Och så vill han också tacka för allt stöd som familjen har fått under den här tiden.
Just det.
I Aktuellt igår så var advokaten Ulrika Rogland med, som också tidigare har varit domare, och pratade om det här. Och då så sa hon där att det finns brister i sexualkunskapen bland domare runt om i landet. Hon menade då att liksom, ja, så domare får ofta gå på liksom sina egna erfarenheter, och landade då liksom i att ja, det blir ju inte särskilt rättssäkert.
Nej, eller hur? Det kan ju vara väldigt olika vad man har för erfarenheter inom det fältet.
Ja, exakt, det kan det verkligen vara. Men nya domen kom alltså igår, och nu döms den här mannen då för våldtäkt av barn till fängelse i 3 år.
Ja.
På samma tema har jag en annan nyhet som jag också vill ta upp.
Ja.
Förra veckan kom det nämligen då en nyhet om att en 15-årig pojke hade fått ett mildare straff också som följd av ett ordval.
Ja, just det.
Det var pojkens då 15-åriga dåvarande flickvän som när hon vaknade hade fått ett meddelande från honom på Snapchat där det stod, där han bad om ursäkt då för att han hade, citat, pullat henne medan hon sov.
Okej.
Och i polisförhör så berättade flickan då att hon uppfattade det här meddelandet som att han hade haft fingrarna inne i henne. Det skrev i DN, och både pojken och flickan ska i förhör också ha sagt att det är det som ordet pulla betyder.
Ja.
Ska de ha liksom förklarat.
Men då måste, och så då ska de här domarna då liksom, med tanke på det du sa förut, bara, vad är pulla för mig?
Ja. Typ. Det är ju det som är det problematiska liksom, med inte, språket generellt.
Ja, om inte typ åklagaren till något sånt, jag vet inte hur det funkar, kan man till något sånt expertvittne som
jag,
typ bara
jag vet inte, jag
förklarar
antar,
bara, det är det här man menar typ.
Jag vet inte, så som de gjorde i snippafallet var ju att de gick till ordboken. Men jag vet inte om det går i det här fallet.
Ja, första gången när de friade honom så var det ordboken.
Precis.
Att det var utanför, ja.
Nej, det är ju väldigt komplicerat, men
man vill ju inte hamna där heller, men skitsamma.
Där är vi. Så,
där är vi.
Både pojken och flickan ska då ha förklarat att det är det ordet pulla betyder, alltså fingrarna inne i. Men pojken nekar då till brott, och han säger att det här meddelandet var luddigt skrivet. Och han har förklarat då att han, det han menade, eller det som hände, var att han hade handen på utsidan av hennes kön.
Okej.
Okay. Ja. Och i tingsrätten då dömdes han för sexuellt övergrepp, men i hovrätten så friades han då på den punkten och dömdes istället för sexuellt ofredande. Och det har att göra med just den här definitionen då. För hovrätten menar då att det var osäkert hur genomtänkt den här pojkens ordval var i medlandet. Att han valde just ordet pulla, och att det då finns skäl att vara försiktig med att dra slutsatser baserat på hur ordet har använts i ett meddelande.
Han kan ha skrivit det, men det var inte det som hände liksom. Utan något,
nej, precis.
Det var bara något han slängde ur sig.
Ja, de tar också upp då att flickan själv har inte kunnat liksom berätta om vad som hände under natten, eftersom att hon ju då sov under detta.
Just det.
Så att där har vi liksom, ja, det är bara en nyhet på samma tema, men jag tyckte den var ganska intressant.
Ja, den har ju verkligen tydliga beröringspunkter med varandra, de här. Alltså, komplext.
Verkligen.
Vi ska få ett nyhetssvep och då vet alla att det är dags för Isabella Persson. God morgon Isabella.
God morgon, nu kände jag nästan att jag ville ha en vignett när jag kommer in så.
Ja, ja men jag vet, men på ett sätt vill man det, men på ett sätt så vill man ju inte det.
Nej.
Heller. För att du har ju ofta liksom de seriösa, allvarliga nyheterna.
Så är det. Mm,
och även om vi är ganska, om jag får säga det själv, skickliga, låter tantigt, men att vi är ändå vana vid, kan jag säga, utan att det låter så mycket klapp på min egen axel, att slå mig ton, så gör vi det svårare för oss än vad det behöver
om vi skulle ha en sån peppig jingel. Ja, så ska vi inte ha det.
Ja, men jag förstår tanken, Isabella.
Men det är liksom det som är grejen. Man måste kunna blanda det roliga och det hemska.
Ja, men det är det vi gör. Och nu är det dags för nyhetsvep. Vart börjar du någonstans?
Jag börjar faktiskt i Philadelphia.
Då säger jag varsågod.
8 ungdomar har skadats efter en skjutning vid en busstation i Philadelphia. Det hela skedde på eftermiddagen igår lokaltid i nordöstra delen av stan och de skadade är mellan 15 och 17 år gamla. Den här veckan har det inträffat flera skjutningar i stan och just i kollektivtrafiken. På tisdagen sköts en man till döds på en buss i de södra delarna av stan och på måndagen sköts 5 personer varav 3 tonåringar på en busshållplats. Där avled en 17-årig kille och de andra skadades. En explosion har natt inträffat i ett bostadshus i Linköping. Explosionen skedde i trappuppgången och bilder som tidningen Korren publicerat visar skador på byggnaden, bland annat flera fönster som är helt utblåsta. Boende i huset har evakuerats men inga personskador har rapporterats. En man i 35 års åldern har gripits misstänkt för försök till mord. Men de senaste dagarna har inträffat flera explosioner runt om i Sverige, bland annat här i Göteborg och även i Stockholm. Om nattens explosion har någon koppling till de tidigare händelserna är för tidigt att säga, uppger polisen i Linköping, men de utreder möjliga sammanträffanden. Hanna Gutierrez-Reed arbetade som vapenansvarig på inspelningen för filmen Rust, där skådespelaren Alec Baldwin under en scen avfyrade ett rekvisitavapen som visade sig vara skarpladdat. Fotografen Helena Hutchins dog av skottet och regissören Joel Sousa skadades. Nu döms vapenansvarig Gutierrez-Reed för vållande till annans död. Hon riskerar nu fängelse upp till 18 månader. Själv nekar hon till brott och hon frias faktiskt från anklagelserna om att hon skulle ha försökt att manipulera bevis.
Tack för det, Isabella. Vi ska vidare och prata om Trafikverkets sms och lite annat också.
Ja.
Jag kan återigen säga att lite senare får vi gäst också då från Uppdrag granskning, Sara Aren. De har gjort en serie i 3 delar då om, som utgår från den här LVU-kampanjen mot svenska socialtjänsten då. Och där har de gjort en liten Uppdrag granskning, gått lite undercover och hört av sig då till olika svenska moskéer. Jag uttryckte mig lite slarvigt, lite fel där i början, så jag vill bara korrigera lite. I löpet så sa jag att, liksom, att de här moskéerna uttalar sig om LVU-kampanjen, men flera företrädare för moskéer som de har pratat med då, inte alla, men uppmanar då den här medarbetaren från Uppdrag granskning som hör av sig att inte tala sanning i kontakten med socialtjänsten.
Ja.
Så bara för att förtydliga så pratar de här företrädarna inte om själva LVU-kampanjen, så det är såklart, utan liksom, det är mer i den här rådgivningen kring typ LVU-ärenden som ja, de i vissa fall uppmanar dem liksom att inte säga som det är då.
Ja.
Men granskningen handlar om det. Det handlar också om en del andra saker. Till exempel som att vissa representanter liksom menar att ja, men man kanske får skylla sig själva lite också, socialtjänsten. För att man är lite för onyanserad i liksom hur man gör de här LVU-ärendena och sånt. Ja, det finns många intressanta delar i det. Men jag ville bara få det sagt, Linnea.
Bra
för
sagt.
Att det var lite otydligt där i början.
Sagt.
Och vi vill inte ha det otydligt.
Nej.
När det handlar om nyheter. Ja, men Linnea, minns du kaoset på E22 i Skåne?
Ja, jag minns det.
Det kanske kännas långt bort nu,
ja,
när våren nalkas, så att säga.
Men jag minns med detalj en kvinna som SVT liksom hade live-kontakt med, som satt i någon husbil där och filmade bara så evighetslånga köer.
Ja, det var ju lite av en dystopisk sci-fi-känsla.
Ja.
Liksom, att det var stora trafikstockningar, folk satt i sina kalla bilar när man inte kunde liksom ha igång dem längre för batteriet skulle dö. Sådär. Man fick gå ganska långt upp för att få tag i vatten och sådana grejer. Det var mycket snack snack att man skulle förbereda sig, ha kanske med korv i en termos nästa gång du är ute om det är kallt. Ja, och det blev ju mycket snack då för att man tyckte att det tog alldeles för lång tid innan man kanske spärrade av den här vägen eller gick ut med information från Trafikverkets sida. Och nu då så pågår en extern utredning om varför det blev så dåligt. Som många tyckte då. Varför agerade myndigheten som den gjorde? Och för att utreda det så vill man ju liksom se över all kommunikation inom myndigheten. Hur gick tugget så att säga? Och just därför så har många reagerat på att det visat sig då att Trafikverkets presschef Bengt Olsson raderat sina sms från de här kaosdagarna. Ja, men lite den tonen har väl vissa haft.
Ja.
Varför då har han gjort det? Det är högst anmärkningsvärt, säger till exempel Trafikutskottets ordförande Ulrika Heje från Centerpartiet. Till Ekot säger hon det. Och hon menar att den externa utredningen då som pågår kan försvåras av att de här sms:en har försvunnit. Och även Gunilla Svantorp som är socialdemokrat och trafikpolitisk talesperson för dem, hon är kritisk. Hon säger att det är jätteallvarligt att man ens kommer på tanken att ta bort sms:en.
Alltså, frågan som väcks direkt hos mig är ju varför?
Ja, jag läser från mitt manus. Varför tog han bort de här sms:en?
Du och jag är så samspelta nu, det är obehagligt nästan.
Vi är som en väldigt skicklig symfoniorkester ibland, har jag hört av andra. Vad säger Bengt Olsson då? Han menar att han tog bort de här sms:en för att de tog för mycket plats i hans telefon. Hur låter det tycker du?
Jag har aldrig någonsin tagit bort sms när jag har haft platsbrist i telefonen.
Man undrar vad det är för gammal lur han sitter på.
Ja, just det. Jo, vet du, jag kan ju ha gjort det för kanske 12 år sedan.
Ja.
Då kanske jag tog bort sms.
För annars är det ju mycket bilder och filmer och sånt som tar plats.
Absolut.
Upplever jag
nedladdade filer, liksom, kanske någon appar. Ljudbok man har sparat ner för att lyssna offline. Ja. Men jag har aldrig varit inne och liksom rensat sms för att de tog för mycket plats.
Ja, men det sa han liksom i en intervju, men alltså var han med i SVT också och förklarade lite mer varför, och då framkommer en bredare bild kan man väl säga av varför han gjorde det.
Jag gör det löpande. Alltså sms för mig är anteckningsblock. Det här är ju liksom för att slippa leta i en lång, lång, lång lista med flera hundra sms. Utan då är det bättre liksom att ta bort det och så se vilka som är aktuellt här och nu. Och det är lättare att kunna hinna återkoppla så snabbt som möjligt.
Ja.
Han gör det regelbundet liksom bara för att kunna ha en backlog typ för dagen eller senaste dagarna.
Ja, alltså jag kan ju tänka mig att han får många sms av journalister. Ja. Som är så, hej, jag hör om mig från GP, ring mig gärna när du kan typ. Men det är ju inte heller så att sms:en ligger i, alltså nu för tiden ligger de väl aldrig i en lista från när de kom. De ligger ju utifrån person.
Ja, precis. Men man kan tänka sig då, om man vill tolka honom välvilligt, så kan det ju vara så här att han kanske har en dialog med sin chef liksom. Och bara, okej, nu är trafikkaoset på E22, nu är vi färdiga med det.
Just det.
Då tar jag bort all den, för nu är vi on to the next
nu
one.
Nu är det påsktrafiken.
Nu är det påsktrafiken, då är det. Då kan jag liksom inte ha massa gamla sms.
Nej.
Samtidigt då, så de gamla sms:en om det ligger ju längre bak.
Ja,
förstår du?
Precis.
Så nästa grej ligger ju ändå längst fram, så funkar ju sms-trafiken.
Ja, man undrar ju också när han raderade dem.
Ja. Och det har inte jag sett.
Nej.
Det har inte riktigt framgått exakt när de försvann. I alla fall inte har jag sett det. Men han menar hur som helst,
vi
oavsett
är ju,
detta.
Ja, förlåt. Nej, jag skulle bara säga, vi är ju olika generationer också.
Det är ju det
jag
också.
Jag och Bengt Olsson. Precis. Även du och Bengt Olsson.
Ja, det hör man nästan. Bengt Olsson.
Precis.
Men precis, att man har lite olika tillvägagångssätt med mobilen. Men så kan det vara liksom. Men han menar oavsett att det inte skulle tillfört något till utredningen, de här sms:en.
Nej.
För att, ja men han fattar liksom inga beslut. Så.
Nej, okej.
Och därför skulle de inte tillföra till den här externa utredningen. Däremot kanske han får information om fattade beslut. Kan man tänka sig som man ska kommunicera ut. Men i alla fall, man undrar ju lite så här om de borde finnas lagrade typ någonstans, sms:en. I någon typ av cloud-funktion. Jag vet inte riktigt hur det funkar. Det kanske finns ett säkerhetsskäl att de inte sparar så. Men nej, bara du tar bort ett sms inte. Så brukar man ju kunna få tillbaka.
Precis, det, alltså jag menar om, nu är det ju verkligen inte det vi pratar om, men om vi hade pratat om liksom polisiära sammanhang,
ja.
Då hade ju de säkert haft något sätt att få fram dem på.
Ja, men det exakt. Känns ju lite, men man kanske inte tar till dem med i det här fallet. I alla fall, SVT verkar vara inne lite på samma spår. De frågar ändå om de kommer att försöka återskapa de här smsen, och då svarar Bengt Olsson så här.
Jag tror att det är väldigt svårt att börja titta på mina sms, för jag har inget som helst med själva ordergivning eller genomförande eller beslut vad som skulle hända ute på E22.
Nej, han har inget med besluten och ordergivningen att göra.
Nej.
Det behöver inte betyda att det är svårt att titta på hans sms, för nej, det är som han sa. Men man säger så mycket, ja, när man får frågor.
Det vet vi.
Ja, men i alla fall, man, som jag var inne på, liksom, även om inte han ger order, kanske han får information om order. Sådär. Om man ska vrida och
precis,
vända lite
ja,
på det bara.
Det skulle ju kunna vara att det finns ändå uppgifter om vem visste vad när. Ja. Om det kan vara intressant så skulle det kanske kunna finnas i dem.
Ja, men precis. Man kanske bara, men kan vi bara kolla då? Ja. Så får vi se om det är intressant eller inte. Men nu verkar inte det gå då.
Nej.
Avslutningsvis ställer ju SVT frågan som ju ändå är hängande i luften.
Kan du förstå att många som tror att du har någonting att dölja efter som du har raderat sms?
Jo, nej, men det blir ju det. Och framförallt när det blir den här framställningen som har gjorts idag. Jag känner att jag har väldigt rent samvete i vad jag gör och hur jag arbetar för att kunna ha de här dialogerna med media. Då.
Ja, han har rent samvete. Rent mjöl i påsen. Påsen då är telefonen.
Just det.
I det här fallet
mjölet,
smsen. Men mjölet är alltså borta forever.
Just det. Men så. Det var rent. Och är.
Så upplever han det, Bengt Olsson i alla fall. TT skriver i alla fall att bland smsen som raderats finns kommunikation mellan Bengt Olsson och myndighetens dåvarande tillförordnade generaldirektör Malin Holen. Ja, så står det H-O-L-E-N. Och frågan är då om vi någonsin liksom kommer få se den här eller någon annan kommunikation.
En idé bara.
Mm.
Om hon har kvar smsen.
Just det. Kolla det.
Kolla det.
Börja där.
Mm. Ett litet tips. Mm.
Ja, men jag hinner med en grej till, Linnea. En miljardstämning.
Ja.
Då talar jag om en rättslig stämning då.
Inte mot mig.
Nej, inte mot dig. Den har lett till något av ett, ja, men kanske enligt vissa småaktigt ordkrig här nu mellan två tech-giganter.
Mm.
Det handlar om Elon Musk och företaget OpenAI.
Just det, ChatGPT-företaget.
Gänget bakom ChatGPT och Elon Musk. Mm. För jag vet inte om du känner till det, men Elon Musk har stämt OpenAI.
Aj.
Varför då? Jo, för att de sätter vinst före mänsklighetens bästa. Det säger alltså världens rikaste man, Elon Musk.
Okej, okay. Är det någonting man kan stämma folk för?
Ni vill ju bara tjäna pengar ju. Jag ska stämma er för pengar. Säger the world's richest man, Elon Musk.
Men
så här, han menade att företaget då agerat i strid med sina egna stadgar. Att det finns en överenskommelse när det här företaget OpenAI grundades, där det står att man ska utveckla AI-teknologin för mänsklighetens bästa och inte i vinstsyfte.
Okej.
Okay. Så där tycker Elon Musk att man har gått emot sig själv.
Ja, men man kan ju argumentera för att man kan göra vinst samtidigt som man utvecklar något för mänsklighetens bästa.
Ja, och det är väl lite det OpenAI gör.
Ja,
vi återkommer väl till det. Mm. Men det ska i alla fall ha varit bolagets ursprungliga idé då, att man ska verka för mänsklighetens bästa och inte i vinstsyfte. Och Elon Musk menar att bolaget och deras vd då Sam Altman går emot detta, och därför stämmer han dem. Och Musks ingång verkar vara då att bolagets syften lite grann har kapats av Microsoft. För de är storägare i OpenAI, för de har investerat i bolaget. Och han skriver då, Elon Musk, jag tror det är i själva stämningsansökan, att, att OpenAI de facto blivit ett dotterbolag till världens största techbolag.
Mm-hmm.
Alltså Microsoft. Och han menar att källkoden bakom AI, bakom OpenAI då och ChatGPT och sådär, blivit typ stulen och nu används för att tjäna massa pengar snarare än att liksom serve humankind.
Aha, okej. Okay. Men han har inget så, det här har ni gjort som är dåligt för mänskligheten. Det skulle vara det då kanske, i sig.
Ja,
att de låter vinsten gå före.
Att de låter vinsten gå före, ja, precis. Mm. Alltså jag har inte sett det konkretiserat exakt vad han menar på det sättet liksom. Men att man kanske går lite för fort fram. Han är väl lite sådär AI-skeptisk ibland, Elon Musk.
Mm.
Har jag för mig i alla fall. Men i alla fall till saken hör att Elon Musk själv var med och startade OpenAI.
Mm-hmm.
Så här har det blivit lite sårigt. En konflikt mellan forna kollegor liksom. Ja, startup bros.
Just det, det kan det ju bli så. Har man ju sett i Silicon Valley.
Exakt, vi som älskar Silicon Valley. Här sitter vi, den tv-serien alltså. Mm. OpenAI själva säger att de är kategoriskt oeniga med Elon Musk. De tycker inte att det stämmer som man säger. Och i ett internt brev som gått ut till anställda där så skriver OpenAI att deras strategichef Jason Kwan skriver att Elon Musk bara ångrar att han inte längre är en del av bolaget.
Ja, och, han är bara just det.
Sur för att han inte får vara med.
Aj, 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 aj.
Ja, Musk stämde oss när han inte fick vara med, står det i ett blogginlägg som OpenAI har skrivit.
Som OpenAI. Inte ChatGPT. Nej, det var det jag hörde.
Men att han bara är sur över att han inte lyckades göra bolaget till en del av Tesla.
Mm. Ja, det är ju jobbig kritik att få när man kommer med kritik.
Du är bara avundsjuk.
Ja.
Den grejen.
Mm.
Inte så jävla jante typ.
Nej.
De är ledsna också över att det har gått så här långt. Att någon som de beundrat djupt, som de säger, sen stämde de när de började göra meningsfulla framsteg utan honom.
Aha, okej.
Okay. You jelly.
Ja.
Så menar de.
Det där kan jag tänka mig kanske svider lite.
Eventuellt. Och ja, men alltså Elon Musk är bitter i princip då. Och i det här nämnda blogginlägget så publicerade de också ett mejl då från Elon Musk som de menar visar på att Elon själv drev på bolagets kommersialisering.
Mm-hmm.
För att han ville att de skulle köpas upp av Tesla istället. Och de har ett utdrag från det här mejlet då på sin blogg där det står att Tesla är den enda vägen för att ens hoppas på att stå emot Google. Alltså det ska vara från Elon Musk att han liksom uppmuntrar dem till att bli en del av Tesla istället. Och att han då enligt de här mejlen i blogginlägget ville ta in $1 miljard i en sån här första investeringsvända som han har istället för $100 miljoner. Så att han ändå ville liksom få in mer kapital utifrån och att då Tesla skulle bli storägare av det här och att Elon Musk själv då skulle vilja bli vd och äga majoriteten av bolaget och få full kontroll över världens mäktigaste AI! Eventuellt.
Hjälp, vem som än har den fulla kontrollen, blir jag orolig.
Ja, och det var väl OpenAI också. Man får komma ihåg nu att det här är enligt OpenAIs blogginlägg då, den beskrivningen då.
Mm.
Men medgrundarna till OpenAI tyckte att, att liksom ingen enskild individ ska ha absolut kontroll över OpenAI.
Nej, det känns spontant som en ganska bra idé, känner jag. Men i liksom verkligheten så blir det väl nästan alltid så ändå.
Ja, att alltså det är väl någon toppdog.
Någon har mest
liksom.
I alla fall.
Ja, någon har mest inflytande.
Inte allt kanske, men...
I alla fall, Elon Musk lämnade i alla fall OpenAI sen med argumentet att de aldrig skulle lyckas. Guess what, Elon? Elon, we made it soon. Och vi tjänar pengar också. Ja. Det ska stämma er för att ni tjänar
exakt
för mycket pengar.
Men inte utan att kompromissa med sina stadgar, säger ju Elon nu då.
Ja, precis. Det får ni inte.
Nej,
kompromissa
precis
med dem. Ja. Och de bara, men vi håller oss till stadgarna.
Ja.
För de menar
varför
att...
Varför dansar alla när de kommer med sina argument?
Ja, jag tänker att det är lite sån dance-off-stämning, battle.
Ja. Ja, liksom. Mycket robotdans.
Ja, exakt. We are the robots. Fighting it out. Men de menar att den här försäljningen då, eller liksom att Microsoft blev majoritetsinvesterare, att den var nödvändig för att få tillräckligt med pengar för att fortsätta att utveckla tekniken.
Ja, det är
för
ju
mänsklighetens bästa liksom.
Just det. Det är ju ett problem ofta för företag. Investerare.
Mm, precis. You gotta make money to save humanity. Kanske de menar, jag vet inte.
You gotta spend money to make money.
Ja, det är så det brukar heta, men nu är det någonting annat då.
Ja, precis.
You gotta make money to
save
humanity. Ja, den, vi labbar den lite.
Vi kollar.
Den är inte satt. Men i alla fall, nu är de på OpenAI stämda av sin forna medgrundare Elon Musk.
Mm. Och enligt uppgift från Emily så har jag också att han inte är världens rikaste längre.
Nej, just det. Jeff Bezos gick
Jeff
ju om.
Jeff Bezos har gått om
ja, men det är
i tisdags. Så sent som.
Mm. Ja, en andra smäll för Elon Musk. Vi får besök i studion om en liten stund. Det är Sara Arén från Uppdrag granskning som har gjort en serie i tre delar som tar avstamp i LVU-kampanjen mot den här påverkanskampanjen som har kallats för den största riktad mot Sverige någonsin mot socialtjänsten. Då. De tar våra barn, har det hetat. Och vi ska prata med henne om det och den här serien som hon har gjort där hon har träffat olika representanter från socialtjänsten där vissa är kritiska mot socialtjänsten själv så att säga. Och de har också gått lite undercover då för att höra hur olika representanter från svenska moskéer liksom förhåller sig när de ger råd om hur folk ska typ hantera socialtjänsten.
Exakt.
Ja, lite luddigt men ni kommer förstå. Häng kvar. Det är nyhetsshowen 7 mars torsdag. Linnea Rönnqvist sitter här med mig.
Hallå.
Kalle Berg heter jag och nu har vi gäst i studion. Vi ska prata om en granskning från SVTs Uppdrag granskning som tar avstamp i vad som benämnts då som den största påverkanskampanjen som Sverige någonsin utsatts för. Alltså den så kallade LVU-kampanjen. Utåt tog företrädare för svenska moskéer avstånd från den här kampanjen. Uppdrag granskning har då med dolda inspelningar visat hur det låter internt när folk hör av sig, eller Uppdrag granskning, undercover hör av sig för att liksom få råd om hur man ska förhålla sig till socialtjänsten. Flera företrädare för moskéer uppmanar då att man liksom inte ska berätta sanningen i kontakt med socialtjänsten. Och nu har vi med oss reportern från Uppdrag granskning som gjort den här serien i tre delar med många olika infallsvinklar får man säga. God morgon, Sara Arén.
God morgon.
God morgon.
Du, låt oss fräscha upp minnet LVU-kampanjen. Vad var det?
LVU-kampanjen, LVU till att börja med, står ju för lag om särskilda bestämmelser för vård av unga och handlar om tvångsomhändertagande. Mm. Och LVU reglerar det, omhändertagandet. Och LVU-kampanjen var människor som tyckte att det fanns en godtycklighet i hur socialtjänsten, hur det gick till när man omhändertog barn. Mm. Och mobiliserade sig, får man väl säga. Två personer som man också ser i reportaget fick kontakt och startade en Facebookgrupp som kom att bli liksom navet i den här kampanjen. Så det kan man väl säga, LVU-kampanjen. Och sen så fick den även liksom tentakler ut i världen, arabisktalande världen framförallt.
Just det.
Alltså, omfattningen på den var ändå ganska enorm, får man säga.
Ja, precis som du sa så blev det ju den största, en av de största påverkanskampanjen. Och det är ju delvis den här internationella delen av kampanjen som gjorde att det fick sån enorm styrka. Det spreds liksom bland influencers kan man väl kalla det, arabiskspråkiga, som tog fatt på de här nyheterna om missnöje och spred det i sina kanaler. Och då blev det så att det tillsammans, alltså man säger väl att Myndigheten för psykologiskt försvar säger ju i vårt reportage också att tillsammans med koranbränningarna så var det det som bidrog till att terrorhotnivån höjdes i Sverige. Mm.
Och det var ju också demonstrationer på gator och torg liksom.
Det var verkligen. Det.
Man har ju sett bilder och det finns med reportage med folk som är sådär, de tar våra barn, som är väldigt upprörda och desperata kring detta.
Ja, och socialsekreterare också som beskriver att hennes bild är ju att det måste vara förfärligt att ha den känslan att man faktiskt upplever att en myndighet tar ens barn och man förstår inte riktigt varför. Hon beskriver ju också att hennes upplevelse av att folk, det måste vara en smärta, säger hon, att inte förstå varför och att kanske inte heller vara förmögen att göra det som krävs för att man ska förstå. Så att det är många infallsvinklar som du säger.
Vad har det fått för konsekvenser då?
Påverkanskampanjen, LVU-kampanjen. Ja, dels är det väl den konsekvensen som vi pratade om precis nu, att terrorhotnivån höjdes. Men det har ju också lett till, säger de personer vi har ju pratat med socialsekreterare, människor inom socialtjänsten, vi har pratat med organisationer som arbetar med föräldrar och framförallt mammor. Och vi har träffat de här rädda föräldrarna och rädslan har ju ökat. Det har ju det har ju bidragit till att folk ännu mindre har förtroende för och tillit till socialtjänsten.
Det är ju ett exempel där ni är, nu har jag glömt exakt vart det är, men det är en mamma då vars lilla bebis typ har eksem i ansiktet och har gått med det ganska länge, men som inte vågar gå med det till typ läkaren för att hon är orolig för att de ska ta barnet ifrån henne i princip.
Ja, det är hos Mentormammorna som är ett projekt som drivs av föreningen Tidigt föräldrastöd i Göteborg. Mm. Och de är ju då mentorer för nyanlända mammor med barn upp till 5 år. Och den där beskrivningen stöter vi på otroligt mycket, både i researcharbetet och när vi gjorde reportaget. Personer som är rädda för, de är rädda för tandläkaren, för de tror att om barnen har en viss typ av hål eller brister så ska tandläkaren göra orosanmälan. Det gäller för läkarbesök. Så hon är uppriktigt orolig för att hennes ettåring har eksem och hon har använt det läkemedel som har ordinerats, men eksemen går inte bort. Mm. Och nu är hon orolig att hon ska få en orosanmälan för det.
Mm. Ja, det är liksom en del i det också då. Men den här LVU-kampanjen då, det är ju 2 år sedan den kanske var som mest på tapeten och som mest uppmärksammad. Och då var Sveriges imamråd då tydliga med att man tog avstånd från den kampanjen. För det blev ju då en fråga som ställdes till dem, liksom ni som har ett inflytande för liksom det muslimska community. Typ, vad säger ni, vad sa man då?
Ja, men då sa man, dels så sa man att man tar avstånd från ryktespridningen och hatet som sprids via kampanjen. Men man ville också förmedla socialtjänstens roll till sina församlingar och liksom bidra med kunskap.
Mm.
Och nu har ni då, ville undersöka då hur man liksom i svenska moskéer pratade om socialtjänsten internt. Vi har varit inne lite på det, men kan du berätta lite mer om hur ni gick tillväga för att ta reda på det?
Ja, jag vill också bara säga att dels så var det ju det här avståndstagandet, men det var ju också den här enorma rädslan vi har mött.
Mm.
Som visar att de här människorna har inte förtroende för socialtjänsten. Många, stora delar av kampanjen riktar sig till arabiskspråkiga muslimer. Mm. Och då blev det också intressant att ta reda på vem kan de vända sig till? Mm. Vem får de råd av?
Just det.
Så att vi lät en arabiskspråkig kvinna ringa för vår räkning med en berättelse som vi hade skapat tillsammans utifrån fall som vi då hade hört folk berätta om hur det kunde gå till när man är orolig och får en orosanmälan. Och så fick den här kvinnan ringa och hennes berättelse var att hon har fått en orosanmälan. Hon vet inte vem som har orosanmält henne.
Nej.
Men hon har vid ett tillfälle slagit sitt barn. Och det är lite olika på olika ställen. Hon ringer hur mycket frågor det blir om just det
hur
här
det ska gå till.
Ja. Typ. Ja, och i några fall när man frågar mycket så beskriver hon att hon har liksom dragit till ganska hårt och nu har någon sett ett blåmärke.
Mm. Mm. Och då ville ni då genom detta undersöka vad hon får för typ av rådgivning, alltså vad de säger att hur hon borde agera liksom.
Ja, det intressanta blir ju, tyckte vi, vilken bild man förmedlar av socialtjänsten.
Ja,
delvis mot bakgrund av det man har sagt i avståndstagandet, att man vill förmedla socialtjänstens roll till sin församling eller sina människor runt som man liksom har kontakt med.
Mm.
Och då blev det intressant, om hon ringer och är orolig, hon är rädd.
Mm.
Hon vet inte om hon ska gå till socialtjänsten. Vi har också träffat många människor som beskriver människor som flyr landet vid en orosanmälan, fast de aldrig haft kontakt med socialtjänsten.
Att man, förebyggande syfte.
Ja, man packar väskan och drar.
Ja.
Och då tyckte vi att det blev intressant att ta reda på vad säger rådgivningen. Vad säger den som ger råd på moskén om socialtjänsten?
Vi ska väl gå in på några konkreta exempel, men kan man säga lite mer generellt? Liksom, hur många hörde ni av er till? Och liksom?
Vi pratade med 19 stycken.
Mm.
Vi ringde ju till de största moskéerna i de 20 största kommunerna i Sverige.
Mm.
19 svarade. 3 ville inte ge råd. 5 stycken gav rådet att gå till socialtjänsten och säg som det.
Mm.
De är där för att hjälpa dig. Och 11 gav i någon form rådet att inte berätta att man har slagit sitt barn.
Mm.
Men flera av dem sa också att du får inte slå barn i det här landet. Det måste du förstå.
Ja, just det. Så att man ändå var tydliga med det.
Ja.
Men ett konkret exempel då är ju Bellevue-moskén i Göteborg där ni hör av er då och får prata med en rådgivare. Vad säger den rådgivaren där?
Ja, den säger ju att hon inte ska berätta att hon har slagit. Men det är just ett sånt ställe där de också säger att men du kan inte hålla på och slå dina barn. Nej. I det här landet. Det får man inte.
För på ett sätt kan man ju tänka, om det var en själv, om man hade typ en vän som hörde av sig och bara, det här, jag tappade humöret, jag vet att det här var fel, alltså, nu vet inte jag hur ni la fram det, men om man bara tänker sig en sån situation, bara, jag tappade humöret, jag skulle aldrig gjort det här, typ, att man själv kanske också inte hade rådgjort att bara nödvändigtvis här, bara, säg exakt som det var, säg att du slog ditt barn, liksom.
Det är en jätteintressant fråga tycker jag, som vi har pratat om jättemycket också i redaktionen när vi gjorde det här jobbet. Men, och där tänker jag att absolut, som vän kanske man ger ett sånt råd som du beskriver. Att man
typ
kanske
ska gå till en terapeut, alltså, du får inte göra så, men lös det. Liksom.
Ja, och samtidigt det vi tänker när vi gör det här jobbet, det är ju att, jag menar, om någon ringer till dig på, när du sitter på jobbet på Göteborgs-Posten eller till mig när jag sitter på Sveriges Television, så är jag ju inte bara Sara Arén. Jag är ju inte en kompis när man ringer till mig på Sveriges Television. Och det menar vi att många imamer har, eller många moskéer har även på sina hemsidor annonserar att de ger råd. Mm. Precis som Svenska kyrkan gör. Man kan ringa och få råd. Och då när någon ringer och frågar tydligt, hej, jag behöver råd. Mm. Detta har hänt, jag skulle behöva råd. Då är det ju ganska tydligt att man inte är en kompis.
Nej, just det.
Utan då, den som svarar, för det har också varit en invändning från några som vi har ringt tillbaka till. Att, eller från ganska många, att det här var inte den officiella imamen. Någon säger, jag tror det var Bellevue, att det här var en receptionist. Eller någon annan säger att det var någon annan underhuggare. Och så kan det ju vara. Men flera moskéer har ju också sagt att vi kan inte ge råd här. Du får, jag rekommenderar dig att ringa den här istället. Så jag tänker att det är ju också en fråga, vilken roll man upplever att man har när man liksom svarar på en, nu är ju, det är ju ändå ett, vad ska man säga, en officiell instans på något sätt, en moské, precis som en Svenska kyrkan tycker jag. Eller som ni och
att,
vi.
Att den som svarar är en yrkesroll på något sätt helt enkelt.
Ja, och är man inte, känner man inte att man har den yrkesrollen som efterfrågas när personen ringer, så är det väl kanske bra att hänvisa vidare. Men det jag tycker är intressant med det generellt, det är ju det som hela reportaget har visat. Det är ju också som Stockholms moskés imam Mahmoud Khalfi säger i slutet, det handlar om tillit och bristen på tillit. Och även då i många stora moskéer så är bristen på tillit till socialtjänsten så stor.
Bara för att ta det, alltså Bellevue-moskén som vi ändå pratade om här, du var inne på det, men när ni konfronterar dem då med det här som en person har sagt, vad säger de då?
Ja, men de säger just att de har svårt att se att någon skulle kunna svara så här hos dem och att det var inte en imam eller en officiell rådgivare.
Som en receptionist uttrycker de det som i något skriftligt svar.
Ja, precis. Ja. Så att det är väl ett sätt att beskriva, tänker jag, att det var inte den personen som har den funktionen hos dem eller som ska ge den typen av
just det. Och de råd som gavs är inte i linje med moskéns riktlinjer.
Nej.
Läser jag från programmet att de har svarat i text då.
Ja, precis.
Så det är deras uppfattning.
Ja, det är det.
Men du var inne på det, i Stockholms moské, där har ni också hört av er till dem då, där varnar en kvinna som ni får tala med där då om att berätta sanningen. Liksom. Hon säger att man inte ska göra det då.
Men där måste jag bara, förlåt att jag avbryter, men där måste jag bara börja med att säga att det samtalet börjar med att imamen som ger råd säger till kvinnan att samarbeta med socialtjänsten, att gå dit och att prata med dem. Det är först när frågan om det här slaget kommer upp som personen som personen ändrar inriktning lite grann, imamen som hon talar med.
På vilket sätt då?
Ja, då säger imamen att du ska inte säga som det.
Nej.
Du ska inte berätta att du har slagit honom. Det kan vara farligt, de kan ta ditt barn. Men fram till slaget kommer upp så är det ju väldigt mycket den bilden av att samarbeta med socialtjänsten som de också säger utåt.
Vad säger de när ni hör av er till dem då på moskén?
Ja, men de säger att de inte har uppfattat det på samma sätt det kvinnan säger. De uppfattar att hon inte menade att slå och att det här är inte en person som har slagit med avsikt, utan ja, de menar att det är liksom lite granna tveksam. De har uppfattat tveksamheter kring hur själva det här situationen med slaget har gått till, om det har varit uppsåtligt eller inte. Och då säger ju reporten att det lagrummet lämnar inget utrymme för om det var avsiktligt eller inte, utan aga är olagligt.
Mm.
Men sen svarar ju han just den här Mahmoud Khalfi att ja, men att han inte tror att det minskar förtroendet för socialtjänsten, utan han, han menar att det här är ju någonting alla vet idag i samband med kampanjen, att tilltron är väldigt, väldigt låg och att det måste vi, de jobbar med det, säger han, och vi alla måste jobba med det.
Bara för att vara tydlig, det var inte han som gav det här rådet då, utan den personen är anonymiserad, men han svarar i moskéns ställe då. Mm.
Nej, den personen är inte anonymiserad, men de hänvisar till att, att den officiella talespersonen för moskén som är Mahmoud Khalfi får svara till slut.
Jag förstår. Hur säger han då att man ska jobba för att liksom bygga den här tilliten då, liksom, och informera om hur det verkligen funkar i Sverige?
Ja, det går han inte in på i detalj, men en som vi också har pratat med i Malmö som svarade att de tycker att kvinnan ska samarbeta med socialtjänsten hela vägen i hela samtalet. Vi ringer tillbaka till dem också och frågar varför de svarar som de gör. Och då säger de att vi har haft resurser och möjligheter att arbeta med information. Och de beskriver att de har haft nära samarbete med socialtjänsten och därmed ja, men lärt sig och informerat sig och hittat liksom samarbetsvägar. Så det är ju många som återkommer till, även från socialtjänsten.
Mm.
Och det är ju även det socialtjänstministern pratar om. Att vi behöver ha de här kanalerna och samtalen emellan öppna.
Ja, för ni har ju pratat med henne, socialtjänstminister och Camilla Waltersson Grönvall. Och hon har ju reagerat på granskningen. Utöver det som du var inne lite på här, vad säger hon om reportaget?
Nej, men hon säger ju om och om igen att hon tycker att det är upprörande. Mm. Det är det hon återkommer till. För att det ju handlar, som hon säger, om ett potentiellt fall av ja, men av misshandel och där ett barn behöver hjälp.
Mm.
Och då behöver man ge ett annat råd, menar hon. Men hon pratar ju också om det här, att man behöver fortsätta dialogen.
Mm.
I det här fallet då med moskéer eller imamer, men även liksom inom hela systemet som handhar de här frågorna som rör barn och omhändertagande, att man behöver ha dialog och informationsflöde liksom, att man
Nej, förlåt,
nej, men hon går ju också in på det här som de får kritik i programmet för, dels av socialsekreterare men också av Magnus Ranstorp som har gjort den här kartläggningen av LVU-kampanjen.
Terrorforskaren.
Precis, för saktfärdigheten, att det är också en familjerättsjurist, Ada Allak, som säger att de som har drivit kampanjen har ju uppenbarligen hittat kanalerna för att nå ut med information.
Ja.
Väldigt, väldigt effektivt.
Mm.
Och hon menar att det är ju regeringens roll att kunna det, att ha just de verktygen. Det pratar ju Camilla Waltersson Grönvall också om, att de försöker stärka den biten.
Mm. En annan sak som jag tyckte var intressant och som man studsade till, för jag har liksom inte riktigt hört den vinkeln på det, det är att ni har pratat med Victoria Levin. Hon är socialsekreterare då och Vision, alltså fackförbundet, ordförande, eller vice ordförande kanske.
Ja, hon är ordförande.
Ordförande i Göteborg.
Mm.
Och hon menar då att socialtjänsten själva har ett ansvar för att LVU-kampanjen uppstått. Hur menar hon då?
Ja, hon pratar ju om socialtjänstens organisation och styrning, inte om enskilda socialsekreterare och hur de sköter sitt jobb. Att hon saknar riktlinjer för hur man ska jobba, hon saknar uppföljning av hur man arbetar med de riktlinjerna. Fungerar det här? Vad får det för utfall?
Ska alltså vi när man typ omhändertar ett barn?
Ja, bland annat. Och hela arbetet. Vi har ju träffat, också i researcharbetet har vi träffat många socialsekreterare som har beskrivit att socialtjänsten har förändrats de senaste 20 åren. Att från att ha varit mindre kontor ute i lokalsamhället, mitt ibland medborgarna, där man hade en mycket närmare kontakt med människorna man jobbar med eller mot. Medan under den här perioden menar många att socialtjänsten har flyttat längre och längre in bakom stängda dörrar i större enheter. Så många av dem vi har pratat med under det här arbetet inom socialtjänsten har ju beskrivit att man upplever att man kommer längre ifrån det förebyggande arbetet.
Okay.
Det som handlar om att bygga relation.
Just det, det blir en sämre dialog, kanske sämre förståelse typ för hur man jobbar och varför man fattar vissa beslut. Och så.
Ja, och de menar framförallt att när man missar det förebyggande arbetet, då blir det en större rädsla. Mm. Om man har det förebyggande arbetet och en dialog tidigt, redan innan någonting händer, då är inte rädslan lika stor när man väl har kontakt med socialtjänsten, menar de som vi har pratat med inom socialtjänsten.
Det är ju tre delar det här, liksom många infallsvinklar, men man kan ju också nämna där att ni har också pratat med folk inom socialtjänsten som har upplevt hot och av väldigt obehagliga saker, eller hur?
Ja, precis. Ja. Ja, men det är många som har hotats personligen i sociala medier, blivit uthängda med namn och adress och tillrop om hur förfärliga de ska vara och gräsliga på alla sätt och vis. Och några, hon som är med anonymt i programmet beskriver ju också hur hon även har blivit hotad i sitt hem. Mm. Och det beskriver ju även en enkät som där vi fick skicka med ett par frågor med Akademikerförbundet SSR. De gör en årlig medarbetarenkät, där skickade vi med en fråga som visade att siffran är ganska hög.
Just det.
Vad kan man säga avslutningsvis lite grann om LVU-kampanjen idag? Hur aktiv är den?
Ja, det är svårt att säga. Som det beskrivs i programmet så har ju den ena av dem som grundade Facebookgruppen, han har hoppat av och vänt sig mot kampanjen. Den andra grundaren har flyttat utomlands, men beskriver själv att hon fortsätter sitt engagemang och tänker inte sluta för hon tycker att missförhållandena fortsätter.
Henne har ni pratat med.
Ja, men precis. Hon är med i programmet. Mm. Sen är det ju fortsatt, som man också ser i programmet, det pågår ju demonstrationer utanför socialkontor fortfarande. Kanske inte, alltså inte inom samma ram, inte inom den ramen kanske för den här Facebookgruppen som så att säga var navet i kampanjen. Men det fortsätter, men just nu ser det inte lika organiserat ut, skulle jag säga.
Mm. På SVT Play kan man se den här granskningen, reportaget i tre delar då, som du, Sara Arén, har jobbat med.
Som heter De tar våra barn, har vi nog inte sagt.
Nej, så heter den, De tar våra barn. Mycket bra. Tusen tack för att du kom hit till oss i nyhetsshowen idag.
Tack för att jag fick komma.
7 mars, imorgon är det din dag, Linnea.
Imorgon är det min dag.
Kvinnodagen.
Jajamän.
Men det är inte det vi ska prata om nu.
Den dagen som också Fanny Wijk har lönesamtal och hon sa att det var ett hatbrott.
Ja, men är det det då? Är det inte så bra dag att ha det rent strategiskt?
Alltså det beror väl på hur det går på lönesamtalet.
Ja, för jag vet att Carl, vår producent, väl också har det.
Aha.
Och att det är mer nackdel att vara kille på internationella kvinnodagen för att man ska liksom jämna ut. Nu vet inte jag om det är något lönegap mellan Fanny och Carl specifikt, ska jag vara tydlig med. Men liksom det generellt rella lönegapet mellan män och kvinnor.
Precis.
Det finns ju, om man sitter där som kille då ska förhandla sin lön.
Ja, just det.
Att man kan bli skammad.
Vi får väl försöka våga tro att våran kära chef inte blir påverkad av
datum. Nej. Det är ju semmeldagen idag.
Vem får högre lön då?
Ja,
någon som bakar mycket?
Ja,
eller påminner om en semla? Nej, det blir väldigt... Så kan vi inte hålla på såklart. Vi tar oss vidare. Det är dags, Kalle, äntligen för nästa del i fågelkursen.
Let's go!
I år var det tredje året i rad som mannen bakom Lollipopfestivalen, Håkan Vaxegård, arrangerade trandansen vid Sjöborgasjön.
Bofinken är perfekt.
Jag kan aldrig låta bli att säga i slutet av den här gingen.
Nej, sluta aldrig.
Jag känner mig också aldrig så töntig som när jag sittdansar inne i den här studion. Det är fruktansvärt.
Jag ber inte om ursäkt för det. Jag känner mig skön när jag gör det.
Jag vill vara noga med att säga att jag ber inte om ursäkt heller. Jag bara säger att jag känner mig töntig, men jag gör det ändå.
Jag ber om ursäkt för att jag lägger ord i din mun.
Tack för den ursäkten.
Låt oss gå vidare.
Ja, det är tredje tillfället idag på Fågelkursen. Varmt välkommen.
Tackar, tackar.
Säger jag till dig och till alla som är med oss på distans.
Ja, distans. Den här det är en distanskurs där det, för de flesta.
Ja, verkligen.
Det är väl jag och Fanny som det är med.
Precis.
I salen.
Exakt. Alla andra är på distans. Vi lär oss en fågel i veckan fram till påsk.
Ja.
Det är liksom, vad heter
hisspitchen.
Det? Hisspitchen för den här kursen. Hittills så har vi lärt oss, för er som har missat, talgoxe.
Ja.
Och koltrast.
Just det.
Mm. Vi lyssnar som vanligt pyttelite bara på förra veckans fågel för att fräscha upp minnet. Mm. Det var ju då, som jag precis sa, koltrasten.
Mm. Alltså jag tror att risk för milt förtal av min egen pappa,
men
att han inte gillar koltrasten så mycket för att han upplever den som stressad.
Ja, men det håller jag med din pappa om.
Den far ju åt alla håll.
Ja, den börjar bra och sen så är det något skiter den
man
bara
tror man har koll och sen bara så
exakt. Har du lyckats höra en koltrast ute sen förra veckan?
Ja, men jag tror det. Mm. Jag har för mig att jag sa det här också, men att jag gick ut en morgon och hörde koltrasten sång.
Mm.
Och det gladde mig.
Mycket kul. Jag har fått rapporter videomässigt om att den har hörts i Majerna faktiskt av min bror också.
Ja.
Och jag har hört den i Olskroken.
Jaså.
Ja, så det är kul.
Även där sjunger koltrasten.
Kul att den finns. Och vill man öva mer då, eller har man missat talgoxen, så kan man gå in på Instagram.
Bland... Så och i Olskroken.
Ja.
Sjunger jag trasten, förlåt. Jag var tvungen att få det ur mig.
Tack. Perfekt. Bland våra höjdpunkter i alla fall på Instagram. Ah. Där finns det klipp och så kan man höra och plugga och se bilder. Och den här kursen görs ju då i samarbete med lyssnaren Malin som är biologilärare.
Och Betsson.
Jag kände att det var lite sån stämning. Men hon måste få en shoutout. Hon har ju hjälpt till med underlaget här.
Ah, ja, verkligen.
Ja. Denna veckans fågel då?
Yes.
Hackspett.
Hackspetten.
Spontana känslor.
Att man tänker att man kanske glömmer att den har en sång. Att den inte bara hamrar på.
Just det, att den inte bara låter så här.
Nej, precis. Ja,
det är ju inte det lätet vi ska lära oss.
Liksom inflik nummer två.
Mm.
Det var en hackspett som bodde i ett träd utanför oss ganska länge. Men jag skulle se då från köksbordet.
Spännande.
Tackar, tackar.
Vi går vidare. För finsmakare då så kan jag berätta att det här är större hackspett vi pratar om idag, som vi ska lära oss.
Mm.
Större och mindre har lite olika läten. Jag tog den större.
Ja.
Ja.
Go big.
Exakt, det var lite så jag kände. Och håll i hatten, så här låter den. Mm. Inte jättehöga poäng på melodi.
Nej, det var inte den där liksom drillande lätet.
Nej. Jag när jag då höll på med lektionsförberedning som jag gjorde igår.
Ja, när du har sån planeringstid.
Precis.
Som en lärare.
Exakt.
Går iväg,
det är
liksom.
Det jag har. Jag går iväg med min sån kundkorg med olika grejer.
Just det. En sån jättestor miniräknare, tofflor.
Tofflor,
kaffe, precis,
ett nyckelband, min sån agenda heter det väl som lärare hade, som var en almanacka typ, som jag håller på att planera i. När jag gick iväg,
gotta love them.
Ja, precis. När jag gick iväg då med den igår så tänkte jag liksom att det låter som någon som, alltså de här jämförelserna, man får ta dem för vad de är. Man får göra sin egen om man vill. Men det som jag liksom kände att det var lite grann var typ så, någon som du vet pumpar typ ett cykeldäck fast jättelångsamt och att det liksom gnisslar i den här pumpen.
Ja, absolut.
Vi lyssnar en gång till så ser vi om det låter så. Otakt också.
Ja, precis. Man liksom, det strular med pumpen.
Ja, det gör det ju så här till våren.
Pump.
Ja.
Hackspettens drill kan liknas vid en strulig pump.
Du vet att det finns, Sveriges Radio har gjort en fågelkurs för några år sedan.
Mm.
Mm. De sa inte så, om hur man skulle komma ihåg.
Ja, men det är därför det är lite mer folklig, vår fågelkurs.
Ja, man får liksom ta det för vad det är. Men så är det i alla fall. Det är liksom ett pip, kan man säga.
Jag kan liksom inte släppa toppa det här som du sa med, varför hade lärare så ofta en sån kundkorg med sina grejer i? Och vart fick de den ifrån?
Det undrar jag med. Framförallt, vart fick de den ifrån?
Har de stulit den?
Ja.
Eller vart kan man köpa?
Eller var det liksom bara massa mataffärer som sålde ut och gick i konkurs på våran tid?
Alltså, för jag har aldrig tänkt på det, men när du sa det så var det så himla roligt, för då jag kunde verkligen se så här flera lärare framför mig som kommer och ställer ner en sån kundkorg.
Ja, exakt, en sån röd.
Med stenciler och vad det nu kan vara.
Om det finns någon lärare där ute som har en sån här kundkorg, var har du fått den ifrån? Berätta gärna för oss.
Nyhetsshowen heter vi på Instagram.
Nyhetsshowen undrar.
Och där kan du också hitta höjdpunkter från fågelkursen.
Där hittar du höjdpunkter från fågelkursen.
I år var det tredje året i rad som mannen bakom Lollipopfestivalen, Håkan Vaxegård, arrangerade trandansen vid Sjönborgasjön.
Bofinken är perfekt.
Vi har fått in ännu en gäst i studion. Vi ska tala om en, jag säger en, men då menar jag två, högteknologiska ubåtar som byggs i någon typ av hemligt laboratorium, eller absolut inte, men någon fabrik. Och de är så himla dyra och ändå vill ingen köpa dem. Nu liksom freestylar jag på, det finns en nedskriven, men jag bara kör. Ja. Men det är för att jag vill fråga dagens, liksom morgonens gäst, Ulf Rosvall, vår kollega. Du, från en helt annan sak, från när du gick i skolan, kom lite närmare mikrofonen bara. Minns du att lärare hade sina, alltså typ stenciler och grejer i en sån kund...
Korg.
Kan ha hänt, ja.
Ja. Bra, då har vi rätt ut det. Nu till den här ubåten.
Men det är inte därför jag är här.
Nej, det är inte därför jag är här. Vi vill ändå kolla när vi får in liksom en utomstående röst in i studion. Jag tänker inte ge dig mer kontext än så. Men berätta, den här superubåten. Du har skrivit en text som ligger på gp.se. Vad är det för cool submarine?
Ja, det är ju inte bara en superubåt då, som du sa, utan det är två.
Det är två stycken.
Ja. Nej, men det är ju så här, Sverige har ju en försvarsindustri, en vapenindustri.
Ja.
Och just nu och under flera år så pågår bygget av två nya ubåtar till den svenska marinen.
Och de är something else.
Ja, men det är de ju, och det är de ju dels för att de är something else. Det är en riktigt modern, cool, fräck ubåt som kan göra massa fiffiga saker. Och det är ju bra. Och sen är den ju också modernast i världen för att det inte byggs jättemånga ubåtar. Så varje gång det byggs en ubåt så blir väl den modernast, tänker jag lite, för jag, lite som lekman. Men det är klart, det är ett stycke ingenjörskonst. Liksom. De hävdar själva att bygga en ubåt är som att bygga en rymdraket ungefär.
Men vad är det som är så unikt med den då?
Alltså, det unika är att den är alldeles ny och modern, och det unika är väl också på något sätt att den är helt svenskbyggd. Liksom.
Ja. Mm. Ja. Vilka är det som
bygger? Och sen så är det, ja, det är väldigt unika. Det som är en ny feature på den här ubåten som många pratar om, som jag är stolt över, är att istället för att bara ha torpeder liksom där fram som man kan skjuta iväg, så har de också en lucka, en sluss, där man ska kunna skicka ut så här fjärrstyrda farkoster och undervattensdrönare kan man kalla det då. Men fjärrstyrda farkoster eller dykare som i smyg ska kunna simma ut från ubåten då. Utföra, minera eller undersöka internetkablar eller gasledningar eller vad man nu kan tänka sig att man vill hålla på med på botten.
Alltså, för det känns som en ovanlig funktion på en ubåt, att man bara kan gå väldigt... på en liten promenad där nere och sen gå in igen.
Liksom. Riktigt så är det väl inte. Nej. Riktigt så lätt är det väl inte. Nej. För det är ju mörkt och dyrt och grumligt. Tryck. Precis. Mm. Men det är en spännande feature som de hoppas mycket på, att man ska kunna skicka ut. Om du ska undersöka någonting på botten som är någon slags modern, alltså vi märker ju det, sabotagen mot Nord Stream, internetkablar och sånt, det här är ju ett nytt sätt att föra någon form av småskaligt krig. Och om man då ska ut och undersöka någonting som ligger på botten, då kan det vara smart att ubåten ligger en bit bort.
Ja, just det.
Och sen skickar du ut en fjärrstyrd farkost som får filma och undersöka.
Kommer ner någon främmande makt och ska liksom aptera en bomb där, så står vi redan där. Men dykare bara,
tänder jättestarka lampor. Vad säger du nu då?
Men den är svindyr också då, antar jag?
Ja, men det är ju så här att Sverige, ja, precis, Sverige har en lång tradition av att bygga ubåtar. Vi har byggt ubåtar i 100 år liksom. Och är, och är stolta över detta. Mm. Det är liksom en stor faktor. Och sen så var det ju några år av avspänning för ett tag sedan. När vi inte tänkte så mycket på försvarsbudgeten och sådär. Nej. Och man inte tyckte att vi behövde bygga nya ubåtar. Och då sålde Sverige det anrika Kockumsvarvet då i Malmö och Karlskrona till Tyskland.
Just det.
Ja. Och tänkte, vi behöver inte bygga nya ubåtar. Och sen kom man på att vi ska nog ha nya ubåtar ändå. Ja. Och då såg man till att köpa tillbaka det här varvet. Och nu då bygger man de här två nya superfina ubåtarna som svenska försvaret har kommit fram till att man behöver. Så men de ubåtarna vi har nu börjar bli lite gamla. De är jättebra, men lite gamla.
Men det är för finansierat av försvaret, eller liksom svenska staten.
Ja.
Men Saab är med på något sätt? Och
ja, Saab är ju en stor vapenproducent i den här industrin. Och det är Saab som bygger ubåten.
Ja.
Men på uppdrag av staten. Av försvarets materielverk.
Men du har ju också då varit på det här varvet i Karlskrona där de byggs. Kan du liksom berätta, vi spekulerade lite innan att du kanske fick ha ögonbindel, någon del av alltså att det var så hemligt när du skulle dit.
Det kanske är det hemligaste stället jag har varit
på. Ja, det är det.
Trots allt.
Ja. Ja, nej, hur gick det till?
Nej, men det är ju ett varv. Det är som en stor hangar och så bygger de båtar. Det är, så ser det väl ut. Det är ju coolt och häftigt och stort.
Mm.
Men det är också en väldig säkerhetsapparat.
Mm.
Och jag var ju där med min fotografkollega Olof Olsson, men han fick ju inte ha med sig kameran in på varvet. Utan vi fick sällskap med en fotograf från Saab som tog bilder om vi ville ha. Och vi fick inte spela in några samtal, vi fick inte rita av, vi fick inte göra någonting.
Oj.
Började skriva. Slå bort pennan.
Det räcker att du ritar så fyra väggar så bara nej, stopp.
Nej, men det
kanske var, inte var fyra väggar, jag vet inte.
Det var ett stort hus.
Men trots det här stora huset och de fina ubåtarna och den här slussluckan så verkar inte det vara så att de är jättesugna på att köpa den här ubåten om då? Eller ska vi sälja den? Eller ska vi ha den själva nu när vi är NATO och allting?
Nej, men det är så här, vi vill gärna sälja den. Den här ubåten, när den beställdes 2015 tror jag det var, så tänkte man att den skulle kosta, eller de två tillsammans skulle kosta 8,6 miljarder kronor.
Ja.
Som redan det låter ganska mycket förstås. Mm. Man kan få mycket för de pengarna.
Ja.
Nu är kostnaden uppe i 14 miljarder.
Att bygga dem alltså?
Ja, att bygga dem här. Ja. Och det beror ju på att det har tagit lång tid för att det här varvet, och när man köpte tillbaka varvet till Sverige så upptäcker man att tyskarna har inte satsat så mycket på detta. De har typ nedmonterat verksamheten lite grann.
Mm.
Så det var inte så bra som man trodde. Alltså var man tvungen att anställa folk och liksom bygga upp det här igen. Och sen har man lagt lite tilläggsbeställningar och sen har det varit lågkonjunktur och annat. Så att det har blivit svindyrt liksom. Så det är en bizarrt dyr summa, även om de här två ubåtarna säkert är top notch.
Men är det därför det är svårt att få det sålt då? För att man behöver ha ett större utgångspris så att säga?
Ja, det är det säkert en delförklaring. Och sen så är det ju så här att det görs inte så många ubåtsaffärer.
Nej.
Och det byggs inte så många båtar och det är liksom
inte så många sådana mässor kanske.
Nej, men det är ju
under vattnet också.
Ja.
Det är jättedyrt och det är en ganska mättad marknad och de här ubåtarna är väldigt dyra.
Mm.
Så det finns billigare alternativ att köpa. Så det där är ett litet problem. Och sen är det så att det är inte så himla många länder som heller har ubåtar i vår närhet. Så Östersjön nu då, som där vi verkar, och den här ubåten är liksom specialbyggd för att vara extra bäst på.
Mm.
Det är typ bara Tyskland som har ubåtar i Östersjön.
Jaha.
Av Östersjöländerna.
Inte Ryssland?
Mm. Ja, Ryssland har ju då förstås, men av NATO-länderna.
Av NATO-länderna. Mm.
Finland har inga ubåtar, baltstaterna har inga ubåtar, Polens ubåtsförsvar är en spillra.
Ja, just det. Mm. Så det är inte aktuellt att sälja till Ryssland heller, inser jag.
Nej, det är ju inte det. Nej. Och det finns andra länder som kanske kunde gå och sälja till borta i Sydostasien, men då kan det vara regimer som Sverige kanske egentligen inte vill göra affärer med. Och så, blir det så, här. Så marknaden är väldigt, väldigt liten.
Men det kan ju hända, tänker jag bara nu, om de här superfräscha moderna ubåtarna kommer ut, att vi liksom influerar andra länder nu med NATO också. Att det kanske blir fler som nappar.
Ja, så det vore ju drömmen. För just nu så är det så här att, alltså, tillverkar du något så här dyrt, så vill du ju fortsätta göra det. Få upp någon slags serie. Ja, eller i alla fall göra flera X.
Bli lite billigare.
Nu har vi gjort två custom-made ubåtar här som är jättedyra. Som hittills ingen vill ha.
Men är det så fel om vi behåller dem själva då?
Nej, de här två är ju byggda för Sverige. Ja, så är det ju.
Vi, de är det.
Ja. De ska vi ha själva. De behöver vi för att vårt ubåtsförsvar börjar åldras lite.
Ah, ja, det är så.
Så vi behöver de här. Men vi vill gärna bygga fler.
Mm. Det måste kännas
för lite... annars har de lite grann köpt tillbaka det här varvet. Ah. Och så bygger de två ubåtar.
Mm.
De, alltså, de måste göra mer. Det finns massa så här jätteduktiga ingenjörer som är svinduktiga på sitt jobb. De behöver bygga ubåtar eller korvetter eller något annat. Annars går ju de bara att få lön utan att göra någonting.
Mm.
Så, och då... Alltså, antingen behöver vi en order utomlands, eller så kommer staten att säga vi får nog lägga en order på en båt till av något slag. Fast det inte är riktigt motiverat kanske.
Nej, just det. Och så säljer vi tillbaka till tyskarna.
Ja, det är väldigt komplext.
Ja.
In och läs då och titta på de här bilderna som har tagits av Saabs fotografer.
Nej, det är jättefina bilder från Olof också. Ja.
Det är det såklart.
Och instruktion av Olof också. De bilderna från Saab.
Ja, just det. Fina bildinstruktioner.
Ja, rikta kameran dit.
Nej, men in på gp.se och läs det här fina reportaget som du, Ulf Rosvall, har skrivit. Tack för att du kom hit och berättade lite om det.
Lilla.
Tack.
Konstaterar ännu en gång, Linnea, här medan mickarna är nere, att solen stiger upp.
Det ser otroligt ut ute. Så jag har tappat talförmågan, för det är så vackert med den här skylinen som vi har över Hisingen här från GP-huset.
Ja, men så här i mars får man ändå unna sig att nämna det lite då och då.
När är det snart dags för årets första liksom kulglass? Sitter jag och funderar på?
Ja, det kan det vara. Vi får väl se på fredag.
Vi får se.
När vi tar utelunch eventuellt.
Jajamän.
Nu är det dags för det här. Förvirring uppstod när jag surfade in på SVT Nyheter och läste en djurnyhet där. Det handlade om en man, Arbogabon Thomas Johansson, som jagades i 800 meter av en, lyssna här då, spelgalen tjädertupp.
Är tjädertupp en omskrivning för någonting?
Ja, precis.
Man eller är spelgalen en omskrivning för någonting?
Ja, precis. Jag liksom försökte dechiffrera spelgalen. Jag förstår ju att det inte är någon som liksom måste ringa till den här stödlinjen.
Nej,
en tjädertupp som liksom är portad från Casino Cosmopol.
Det är därför han jagar Thomas, för att låna telefonen.
Ja, eller låna pengar.
Ja, typ. Kanske.
För att köpa fler free spins då. Nej, så är det inte. Utan det handlar då om en tjädertupp. Alltså, jag läste och läste liksom.
Ja.
Och jag vet att SVT, jag vet inte liksom om de utgår från att alla vet eller ska förstå vad en spelgalen tjädertupp är. Men längst ner i faktarutan då, en bit in, så får jag reda på då att att orrspel och tjäderspel är de mest kända. Alltså så här, fyra svenska fågelarter har en årlig vårlig kärleksdans som kallas för spel.
Aha.
Orrspel och tjäderspel är de mest välkända, men även bland brushanar.
Ursäkta mig?
Kalla mig aldrig det igen.
Är det någon kille som dricker bubbelvatten?
Kanske. Eller som har ont i huvudet.
Ja, kanske.
Brushane. Det betyder som en riktig brushane nu. Lugna ner dig. Och dubbelbeckasiner. Duellerar då för att locka honom.
Nej, vad sa du nu?
Dubbelbeckasiner. Okay. Duellerar.
Ja.
I alla fall då. Och då var det att så att Thomas Johansson var ute på en längre promenad här då i Arbogatrakten och jagades i 800 meter alltså av en spelgalen tjädertupp. Var beredd här nu, för nu kommer lite ljud från hur det lät då.
Oj, oj, oj.
När den nådde fram till honom, den här spelgalna tjädertuppen.
Hör du?
Ja, inte så dramatiskt.
Hör du?
Precis. Som tur var hade Thomas Johansson med sig såna här gåstavar då, så han kunde hålla den här kedjetuppen på avstånd. Men den har ju en skaplig näbb, som han själv uttrycker det. Och den vill man inte bli biten av. Och vi kan lyssna en liten bit till, alltså bara på hur det lät. Ja, jag har lite förstört dramaturgin här, men han är ute på den här promenaden, han har tagit sig en bra bit och så märker han då att någonting rasslar till i buskarna och
då kom en spelgalen tjädertupp.
Då kom den. Det är också så när man står vid ett blackjackbord på krogen.
Då kom en spelgalen
tjädertupp. Ja, eller du på Danmarksbåten, Linnea, när du ska dra några spins på banditerna.
Då kom en spelgalen tjädertupp.
Ja, det hände senast i somras.
Knuffar undan mig. Bara, 100 kronor! En spelgalen tjädertupp. Men Thomas förstår ju då vad det handlade om, varför tjädertuppen var så pass aggressiv mot honom.
Han trodde att jag var en tjädertupp som var konkurrent till honom. Men det är långt ifrån.
Ja. Hur kort är Thomas?
Ja, tillräckligt långt för att vara långt ifrån en tjädertupp.
Ja.
Men jag vet inte vad det säger om tjädertuppen då.
Det kanske
om
var en synskadad tjädertupp.
Ja, om det är som Thomas säger så har de ja, lite problem med synen eventuellt då. Men vi lärde oss någonting här nu. Det blev lite fågelkurs nummer två här på något sätt.
Absolut, ja. Det slog mig först för en liten stund sen att ja, det är ju så här att, alltså, att han får, nej det är inte alls samma. Förlåt, jag försökte liksom göra logik av varför man säger spelgalen. Ja. Men jag snubblade på min egen hjärna.
Ja, men det är dansen, så många gånger för... dansen kallas för spel då. Ja. Och då är man liksom...
Man får spelet, tänkte jag. Men det har ju ingenting med det egentligen.
Nej, men man är liksom, det är ett kärdespel, det, då är de så ystra i kärleksdansen liksom, så att de kanske får ett spel då.
Just det.
Så pilska där ute.
Det blir för mycket i hjärnan.
Precis.
Det blir kris.
Då kom en spelgalen kärdertupp.
Ska du ta världens långsammaste husbygge, frågar producenten Emily. Och ja, det ska jag.
Ja, tack.
Jag har valt att benämna det som hålet i Brunnsparken. Vet du vilket jag pratar om?
Nej.
Nej.
Eller är det den här kiosken? Nej.
Nej, det är inte kiosken, utan det är den delen liksom längs med fasaden där det bara saknas ett hus. Brända tomten har den kallats.
Ja, ja, det har jag hört om ganska nyligen. Hur ska man liksom... Men jag vet inte, jag vet faktiskt inte hur den ser ut. Jag träffade en bekant som berättade att den hade haft en kaffevagn på brända tomten. Och jag bara, ja, 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 brända tomten, ja, jajamän.
Som man så ofta gör.
Ja.
Hoppas inte den hör nu då och blir lite ledsen.
Nej.
Men jag vet inte hur man ska förklara det riktigt. Man kan säga att det är mellan typ stadsbiblioteket, där de hade den här lilla stadsbiblioteket ett tag.
Jo, jo.
Och typ det ligger en pressbyrån eller någonting. Där typ vagnarna kör. Där är det där chock låg förut.
Ja, men det fan, är nu, ja, det är ett stort jävla hål.
Det är liksom bara ett hål, det bara saknas ett hus där.
Ja.
Och det har det tydligen, så har det tydligen varit sedan 2005. ja, så vi är uppe på 19 år sedan det då brann. Det är därför det kallas brända tomten.
Ja, ja, ja.
Ja. Men nu läser jag då i GP att planerna för kvarteret Johanna, som det kallas, har presenterats. Det ska bli ett nytt hus och det ska rymma gym, kontor och en ny restaurang med stor takterrass.
Jaha, sådär, ja. Så efter 19 år.
Efter 19 år så finns det en plan presenterad. För så vitt jag kan minnas så har det liksom alltid bara varit ett hål där. Jag minns inte att det någonsin har varit ett hus där.
Nej, inte jag heller. Nej. Kan jag inte minnas.
Någon liksom. Gång gjorde det. Kanske var samtidigt som din vän hade en kaffevagn då. Men då minns jag att det var liksom så här gradängtrappor med fejkgräs under en kort period.
Ja,
det var väl
precis.
Ett försök att liksom fylla det med något.
Ja, för att hon berättade att det var en sån trappa där, att man hade ett sånt speakers corner typ, att politikerna hade velat sätta dit att folk skulle kunna gå dit och liksom, ja, speakers corner som man har i England, att man ska kunna stå där typ framföra åsikter, men att de som passerade där var ofta kanske folk som var lite berused.
Alltså jag minns det mer som att folk satte sig där och tog
ramblings of a madman.
Ja, jag minns det mer bara som att folk satte sig där och tog en cig mitt i shoppingrundan typ. Alltså att man bara vilade benen. Jag minns inte att någon sa något av värde. Men det kan ju ha varit att jag inte lyssnade.
Det kanske var en kort period, men att det var lite så emo-trappa stämning där också då.
Ja, det vill jag verkligen avböja, men det var det inte.
Nej, okay.
Nej. Även om det var bredvid chock.
Ja.
Strunt samma. Det var i alla fall i september 2005 då, som den här fastigheten från 1880-talet totalförstördes. Och då har den fått namnet Brända tomten sedan dess och varit något av ett sorgebarn, skriver Jan Andersson.
Mm.
Men det är väl då helt enkelt, ja, planer har stötts och blötts. Tomtens framtid har utretts. Inget konkret har skett. Inget beslut har fattats förrän nu.
Okej, så 19 år till då kanske så står det ett hus där.
Du, det planeras faktiskt redan 2026 att detta ska vara på plats.
Ja, det tror jag när jag ser det. Men ja. Jag blir gärna motbevisad.
Ja, men det vill vi alla gärna bli när det kommer till byggen i den här stan. Jag vill bara säga också då att det ska vara en restaurang med takterrass på högst upp.
Mm.
Ja, takterrass i botten, plan. Ska det vara en takterrass? Jag skojar bara.
All right. Ja, det är väl dags att vi rundar av det där programmet som ni brukar kalla för nyhetsshowen. Och det gör vi med. Och utanför stiger solen upp. Det är dags att brända dem. Vi har pratat idag om den nya snippadomen.
Ja, precis. Det...
Ny hovrättsdom, va?
Exakt, det togs om det här fallet i hovrätten och igår då så dömdes den åtalade mannen till 3 års fängelse för våldtäkt mot barn.
Just det, och jag har pratat om Trafikverkets sms som har raderats efter kaosdagen på E22. Det är presschefen Bengt Olsson som har tagit bort dem. Han säger att han bara har det som en anteckningsbok. Det är ingen big deal, jätteallvarligt, säger andra. Pratade också lite om att Elon Musk stämmer OpenAI och OpenAI säger att det bara för att han är bitter, ungefär.
Just det.
Sen hade vi gäst Sara Arén också från Uppdrag granskning om deras senaste granskning. Och så var Ulf Rosvald här också och pratade om den nya mega-ubåten gånger 2.
Just det.
Som Sverige håller på att bygga nu då.
Med en helt ny typ av cool sluss. Det verkar vara grejen. Sen har vi också haft fågelkurs.
Mycket riktigt. Mm. Vi lärde oss om hackspetten.
Jajamän.
Vi säger så. Tack för idag. Vi hörs imorgon. Då är det fredag, hörni.
Hej, hej!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.